I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.
Podplay. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Och idag har vi bjudit hit fienden. Fienden nummer ett.
Oj, oj, oj.
inte bara en fiende utan även en kollega delvis från podden Över min döda kropp, Lena Ljungdahl.
Yes,
här är jag. Hit.
Tack.
Du är här i din egenskap som före detta polis. Du har varit dels spanare men också förhörsledare och hållit förhör kanske med någon av våra gamla klienter.
Och kanske med oss. Jag känner inte igen dig i sig.
Nej.
Det är väl det som är halva meningen med spanare.
De har både spanare på själva polisföret.
Ja. Men tanken är att vi ska grilla dig här idag, Lena. Vi har även ställt frågor till er lyssnare om sånt som ni vill att vi ska fråga Lena här idag. Nu kör vi.
Ja, Lena, varför valde du att bli polis egentligen?
Ja, det var ett beslut som togs för drygt 20 år sedan. Jag letade efter ett yrke som, det låter ju klyschigt, men jag ville verkligen inte att jag skulle kunna se hur dagen skulle bli. Helt oförutsättningslöst. Jag är ingen kontorsrotta. Jag tycker att det är härligt med, ju svårare utmaningar desto bättre. Och har jag någon form av förbläss för människor.
Mm. Och smyga på människor då, uppenbarligen också, eftersom du blev spanare ett tag.
Ja, och inte bara ett tag, utan det var ganska snabbt som jag kom in på spaningen. Och sen har jag hållit på med dold avancerad personspaning under nästan hela min karriär. Och det visade sig ligga rätt i DNA-t. Jag kan smyga på vem som helst och hur som helst. Och hur länge som helst. Jag har följt er hela dagen på vägen hit.
Det är misstänkt. Vi undrar, vad tog hon vägen? Så jag fick ett sms om att du redan var här uppe i poddstudion. Ja. Så att uppenbarligen har du lyckats med det.
Ja, jag har ju dessutom gjort penetrationstest i det här huset vi sitter i. Så att jag kan alla in- och utgångar.
Och, men sen slutade du, så uppenbarligen var det inte allt för roligt att vara polis. För nu poddar du i Över min döda kropp, ny podd här på Podplay, det vill säga du är en kollega till oss. Berätta, vad var det som gjorde att du började med det?
Jag slutade som polis för det kom en liten omorganisation som ställde till det för den enheten där jag jobbade på. Och jag är inte en person som sitter still i båten, utan då blev jag ryckt åt annat håll. Jag ser upp mig. Sen har jag gjort lite av varje inom näringslivet. Men sen träffade jag min poddkollega Anna Jinghede när vi båda var experter i tv-serien Tjuv och polis. Och vi insåg ganska snabbt att vi är alldeles för olika och härliga för att inte göra någonting tillsammans. Så att vi startade podden, krimpodden Över min döda kropp. Tänkte, finns det utrymme för en till? Men vi har gått från 0 lyssningar i månaden till 170 000 lyssningar i månaden på ett år. Och det är ett jädra tryck. Vi tänker att vi vill avliva myter. Vi har gett oss själva epitetet folkbildare. Och sen har vi ju fruktansvärt roligt. Så det är äckligt. Anna är forensiker, kriminalteknik. Hon pratar gärna likmask och vätskor och sådär. Jag pratar gärna juridik och spaning. Så att, ja, så blev det. Det är kul.
Det ser man. Men tillbaka till spaningsjobbet. Alltså, i min värld så verkar det i och för sig kanske roligt då när ni får napp. Men å andra sidan så har jag en uppfattning om att det mesta man gör som spanare är att sitta och käka donuts i någon dassig amerikansk Lincoln.
Eller ännu värre, som man hör olika spanare berätta lite anekdoter när man träffar dem på olika platser. Att de suttit ute och fryst hur länge som helst och suttit i trä i flera timmar och haft allmänt miserabelt.
Jag skulle nog säga att din tolkning är nog lite närmare. Skulle man äta donuts och vara spanare ska man få jävligt platt röv rätt tidigt. Det är ju många och långa stunder väntan, det är det ju. En spanare, det är ju en pusselläggning. Man spanar ju aldrig för sakens skull, utan det är en del, ett verktyg i en brottsutredning. Så att man har ju en uppgift helt enkelt. Men det är, spanare blir duktiga på tempoväxling. Det kan ju gå från djup dvala till full action. Och att essensen är väl att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, se allt, dokumentera allt, men inte synas.
Mm. Jag vet att jag hade ett mål där det kanske inte riktigt var så, men nej, då var det just Micke Stoffers om donuts, men då var det några som skulle ha spaning på två personer. Ja. Och då gick de upp och kanske inte köpte donuts, men i alla fall kaffe.
Ja.
Och då missade de det mest väsentliga, skjutningen.
Ja.
Så att det, det var lite antiklimax.
Det är svårt också med spaning, för det folk tänker i spaning, de kanske har en sån referenspunkt, typ Beck. Våra poddlyssnare älskar ju när jag och Anna kör live-recension av skitfilmer. Så spaning är ju ett hantverk, och om man säger att jag ser alltid spanarna, då brukar de tänka på liksom Volvo med tonade rutor och en antennskog på taket. Det är ju inte spanare. De ser inte ut så.
Är det trafikpoliser?
Ja, eller en civilpolis. Det finns ju miljarder olika anledningar varför man inte har en uniform på sig.
Nej, men om förstår. Du beskriver bara som, för att man ska få en bild, det är inte alla som vet. Nej. Jag tänkte säga knappt jag och Kristoffer vet.
Mm. Men det ska vara så.
hur går det till? Alltså från att du får uppdraget, och ta ett typiskt uppdrag, vad är det du gör? Och hur ser det ut?
Ja, alltså jag jobbade på en enhet där man hade ärenden som kanske pågick som lägst i 6 månader. Vi kartlade ju organisationer. Jobbar mycket med interimistisk passivitet. Det vet jag inte om ni har pratat om i den här podden.
Inte än,
men man kan säga så här, att det är ju livstidskriminella, och vi går för the bad guys. Så att man ser ganska mycket saker som man får släppa där och då för att försöka ta toppen av en organisation.
Som någon röker på när ni ser. Ja. Det är inte så att ni bara rusar fram och bara du är misstänkt för ringarna kort.
Nej, skulle jag
säga. Hela spaningen, så det är kanske inte riktigt
det blir ett kort spaningsärende då. Å andra sidan så är det inte så ofta de som jag spanar på som faktiskt röker på.
Okay.
Det är en helt annan nivå. Ni kan tänka business.
Okej, okay, den stoppas.
Så att man får ett ärende, man kommer till sitt jobb, man kan få reda på under dagen vad man behöver. Det kan komma ett uppdrag från en analytiker eller en tillgångsutredare eller någonting annat. Vi behöver veta vad han har för skor. Vi behöver samla in ett DNA på den här personen. Vi behöver se om personen kör den här bilen. Och som spanare vet man inte riktigt alltid varför. Utan det är bara att åka ut och försöka fiska in pusselbitarna.
Och samla in DNA låter spännande. Då är du ute och går så här och låtsas knuffa in i personen fråga. Och så rycker du ett hårstrå.
Nej, inte riktigt. Mer på folk är ju enligt Locards princip. Alltså vad man än gör så släpper man spår. Så när du har fikat klart med din kaffekopp, när du har slängt din fimp, när du har ställt ifrån dig din burk och så vidare. Då kan det kanske se lite konstigt ut för allmänheten när det kommer en tjej strax därefter och tar din fimp och stoppar ner din på.
Stop. Tänker.
Ja, precis.
Exakt.
Jag vill ha hans fimp.
Ja, exakt. En trofé.
Ja.
Hur många gånger i de utredningar som du har varit delaktig i har det liksom slutat i ett resultat? Och med resultat menar jag, för där har jag förstått att rikspolischefen ibland har en annan uppfattning om vad ett resultat är och inte enligt de här pinnarna som de tillämpar. Ett resultat i en fällande dom.
Till och med där kanske till och med står i domen att på grund spaningar av den här iakttagelsen, på grund av det här, vad det nu var, så har det blivit att du lyckades få någon fälld.
Jag har haft förmånen att jobba på en rotel eller enhetssektion där man har väldigt väl underbyggda ärenden som man investerar enorma pengar i. Alltså det går för det grövsta. Så att jag skulle säga att nästan alla ärenden renderar i någon form av dom. För att annars så kan man inte lägga den typen av resurs.
Alltså, det kostar mycket pengar.
Spaning kostar så oerhört mycket pengar. Och på den här nivån och över tid så man vet ju från början att man ligger rätt. Det är ju så underarbetat av kriminal...
Liksom. Och det vet man på det sättet att man initierar inte den processen utan att ha på fötterna.
Nej.
Det är så du menar.
Exakt.
Konkreta tips och liknande som man har fått.
Ja, och sen kan det vara så att i förspaningarna när man från början gör en liksom snabb kartläggning, då kan det bli att man ibland skiftar person eller skiftar att det liksom finns en annan gärningsbeskrivning, att det dyker upp andra saker längs vägen, och då kan det vara så att man knoppar av vissa saker.
Egentligen utreder man kanske en narkotikabrottslighet, men så är det plötsligt säger man ett mord eller man kanske...
Ja, eller både och.
Till och med både och.
Ja. Och spaning handlar ju väldigt mycket också om att dementera, alltså att ta bort saker. Det handlar ju väldigt mycket om att se att den här personen är fel person och att snabbt knoppa av den. Jag har ju nästan bara jobbat med ärenden som har hemliga tvångsmedel, olika typer av avlyssningar och sådär.
Mm.
Och det kan man ju se i rapporter. Det handlar ju också mycket om att kunna spana och lägga resurser på rätt person.
Så
att man
inte fortlöpande information om vad som händer, vad du ska ställa dig och... Har du en rolig story på vad har du gömt dig som är tokigast? Om vi bara tar det som ett litet sista exempel.
Ja, alltså spaning, lite så här förr i världen, då trodde man att spanare handlar om att inte synas. Det är ju man brukar ju fråga, vad vill du ha för så här superkraft? Alltså, fick jag superkraft att vara osynlig? Ja, tack. Jag vill inte flyga, jag vill inte någon, jag vill vara osynlig. Men det är väldigt få personer som kan bli osynlig. Så att, jag har ju hållit i... Jag har varit kurschef för alla nationella spaningsutbildningar, och de här som tror att de ska försöka flyta in i linoleummattan, det går inte, utan det handlar ju om att du syns, men du måste ju ha en approach som gör att polis ska ju vara det sista. Jag kan berätta om ett tillfälle jag fick, så att du måste in på det här, det var som ett taxikafé för nattöppet kafé, och det satt ungefär 25 somaliska män och spelade någon typ av brädspel. Och så var det bara djungan in! Ja! Toppen! Alltså det går inte att gå in.
Kanske inte riktigt är någon som du skulle kunna förväxlas med.
Nej! Och då är det så här, kan jag vara osynlig? Nej. Kommer samtliga titta på mig? Ja. Vad ska jag försöka i deras hjärna hamna i för fack så att de tänker att okej, hon passar ju inte in. Det är klart lagt för alla inblandade. Men hon är fan i mig inte polis. Det är det som de ska. De ska för hellre tänka psykfall, dagisfröken, vad som helst. Så att jag går in där, skaffar mig då en cover story som vi säger, och hamnar där. De tycker först inte att det är helt bekvämt att jag är där, men man ser att de tittar. Ja. Och jag spanar ju såklart på någon av dem som är där inne. Sen har jag då gjort en jävla blunder, och så att helt enkelt så blinkar min polisradio upp. Man byter om så många gånger på ett pass, så att jag liksom glömt att, så då ser de min polisradio, och då säger en till den andra, kolla, hon har baxat en polisradio.
Mission accomplished.
Och då vet jag, jag är så rätt fack här, så jag kan nästan göra vad som helst här inne.
Men vad var det fack de satte dig, om du vill avslöja det?
Ja, nej, men det vet ju inte jag. Men jag vet ju åt vilket håll vi pratar om.
Vad tanken för din del i alla fall?
Spaning handlar väldigt mycket om positiv manipulation. Mm. Att jag får dig att göra saker, tänka saker så, utan att du är med på det. Så att jag tror att de tyckte ganska synd om mig. Okay. Så kan jag säga. De tyckte nog ganska synd om mig.
Det var det facket du ville hamna i.
Ja.
Ja, men som jag har förstått det avslutningsvis här, det är väldigt viktigt att skydda sin identitet. Jag har förstått att ni har begränsade resurser, ni kanske inte är så där jättemånga i Sverige heller som sysslar med det här. Jag kommer ihåg någon rättegång så kom det in en spanare som skulle vittna om sina iakttagelser, iklädd en riktigt taskig lösnäsa med glasögon och såna här buskiga ögonbryn som man kan köpa. Jag har gjort det någon gång till min dotter på Buttricks här i Stockholm. Klockan tycker du, men problemet blev ju att alla i den här rättssalen, inklusive i vart fall en nämndeman, började ju garva liksom, när den här spanaren kom in. Och det kanske inte riktigt var den effekten som den spanaren ville uppnå, eller?
Kanske det var.
Alltså effekten, den enda effekten som är viktig för en spanare i en rättegång, och det varför man då skulle förställa sig, det är möjligtvis för att den här spanaren kanske ska fortsätta spana på någon annan person som kanske till och med satt som åhörare. Så enda effekten är att när jag går ut härifrån och tar av mig min jätteroliga mask, så kommer du inte känna igen mig längre.
Nej, men samtidigt blir det ju så att när den här personen då ska berätta om sina allvarliga iakttagelser som är väldigt betydelsefulla för utgången i det här målet, så sitter alla och tänker på den här Buttricks-masken istället.
Då kan inte riktigt... vad man sa egentligen. Ja. Och tar inte riktigt på allvar kanske.
Nej,
kanske
jag brukar ju gå två vägar. Antingen väldigt effektivt sätta på sin uniform. Alltså att gå hela, all the way på polisdelen. Snuta upp sig allt vad man kan. För tar jag av mig uniform, ingen som känner igen mig. Andra steget är helt enkelt att göra så att jag inte ser ut som jag. Sen om någon tänker så här, har hon en peruk på sig? Ja, det är skitsamma. för de vet ju inte vad jag har där under. Jag kan berätta om en, jag åkflög ner till Malmö för att jag skulle vittna ett ärende, och jag visste redan då att det kommer sitta personer i salen som jag ska spana på imorgon. Så att jag helt enkelt gjorde om mig själv. Blev lite halvgrillad av en försvarare som var dum nog att ställa frågor som han inte redan visste svaren på. Så det blev som en liten maktkamp där. Och sen så åkte jag tillbaka till flygplatsen, och döv på min förvåning så kommer den advokaten. Och vi står liksom bredvid varandra i gaten och hamnar på varsin sida av gången. Och han, hej, hej. Liksom lite sådär. Så man hälsar ju så här, men ska du ha kaffe eller te? Typ så. Och då såg jag så här, ingen aning om att han för 2 timmar sedan stod liksom näsa mot näsa med mig och grillade mig
eller,
i rättssalen.
Eller kanske han bara skämde så mycket för han gjorde det här misstaget som han inte får göra sig försvara. Ställer
exakt
frågan som
jag
han inte vet
det
svar på och får helt fel svar.
Ja, exakt.
Om vi hakar
när man
på
ser på dem, då bara, dao, jag skulle inte ha frågat.
Och om vi hakar på det lite grann, där du beskriver det som en maktkamp, för det är ju så man kan uppleva det ibland när man ställer frågor till era poliser i rättssalen. Och det är ju alltid så att vi försvarare måste göra noga överväganden, så att säga. Ska vi överhuvudtaget ställa någon fråga till er, eftersom man ibland kan fråga, om jag ställer frågan så här, du, hur såg ljusförhållandena ut på platsen, så får man tillbaka att polisen säger, jag vet vad du är ute efter. Det var mörkt, men det var en lampa som lyste precis på den platsen där jag gjorde mina iakttagelser. Det vill säga, ni poliser bevisvärderar själva istället för att svara på frågorna. Min fråga till dig blir, hur tycker du, om du ska ge oss tips nu så att vi blir bättre försvarare, hur tycker du att vi ska hantera poliser som ägnar sig åt att svara på det sättet?
Ja, ni inledde ju ganska starkt med att ni hade bjudit hit en fiende. Jag tror att det kanske är mer... Nu utbildar jag ju ibland försvarare på, alltså i narkotikamål och sådär. Liksom hur det går till i praktiken. Jag tror att det där är mer en försvarssyn. Att polisen är någon form av fiende än tvärtom. Däremot så blir man ju... Man får en sån stark utredande tanke som polis, och framförallt som spanare. Jag tror inte man tänker på hur mycket pusselläggning spaning är. Och då är det så att de vet ju oftast varför en fråga ställs. De vet redan innan frågan kommer ställas. Så då tänker nog ganska mycket polisen ungefär som en försvarare. Att man försöker liksom täppa till hålen innan de ens dyker upp. Precis som ni också gör. Alltså vilka hål kan tänkas dyka upp? Och hur ska
vi hantera dem då? Hur ska vi hantera den här typen av förhörspersoner?
I det fallet så tror jag bara rakt av att svara bara på frågan.
Att man säger åt dem att göra det helt enkelt.
Och det är ingen, för mig är det ingen prestige. Jag kan ju inte tala för alla poliser, men för mig är det ingen prestige, utan man bara säger så här, ja men det var mörkt. Ja men hur kunde du se då? Ja, jag hade klockren, och har jag sett så har jag sett. Alltså det var ljust. Det kan ju vara så här, ja min klient säger att det inte fanns någon på platsen, hur kunde du se? Jag stod där.
Sen tycker jag också det kan vara ibland, kanske, precis som du säger, du har kanske utrett ett ärende, jobbat halvår med det, slitit med att få de här spaningsiakttagelserna, suttit i det där trädet och fryst. Men då tycker jag man kan vara ganska transparent med det också, att ofta brukar poliserna själva vara ärliga med det, att man kan fråga hur länge du har jobbat med det här ärendet och sen så få fram att här är det nästan lite personlig prestige, utan att man kanske får ut just det, så kan man få reda på att man har ett visst intresse som man kanske inte riktigt vill erkänna att man har. Är det så i din del att du känner att fan, jag vill inte att han ska gå loss den här killen, jag har ändå slitit så länge och jag vet ju att han är skyldig efter alla spaningsiakttagelser jag har gjort. Eller din känsla är att han är skyldig.
Och dessutom skulle hela resursen med mig som spanare aldrig satts igång om inte vi visste att han var skyldig.
Nej, men alltså, jag har ju rättssäkerheten så oerhört högt som grundbult i mig. Det är därför jag både utbildar åklagare och advokater. Alltså jag vill att alla sidor ska ha det bästa för att det ska bli så rätt i slutändan som möjligt. Däremot så är det såklart att har man jobbat med ett ärende 6 månader eller 2 år, men det är ju ändå en rättegång. Vi har någon form av rättsprincip i det här landet, tack och lov. Så att när jag går hem från jobbet, då skiter jag ju fullständigt i. Alltså jag går inte hem och mår dåligt över att en person gick fri eller inte, utan jag kan ju faktiskt bara redogöra för mina iakttagelser.
Men tror du att det är att du är representativ för poliskåren när du känner på det sättet?
Framgång för mig som spanare var, för sitter man i 3 veckor och glor på en port och sen helt plötsligt så får man en filmsnutt på 3 sekunder, och när jag vet att den här filmsnutten kommer vara avgörande över att någonting, då ger jag mig själv en liten klapp på axeln och säger, nu har vi rätt tidpunkt, rätt plats och så vidare. Sen har ju drogpraxisen har ju blivit så oerhört mycket mer nyanserad på slutet. Och det är ju många narkotikapoliser som tycker det är skitjobbigt.
Om vi bara ska lägga ut texten lite där, ja, så räcker det helt enkelt inte med att kunna koppla en person till en viss mängd narkotika för att få ett visst straff, utan man måste också utreda vilken roll har den här personen haft i förhållande till den narkotikapersonen.
Ja, och det är ju svårare. Det här kostar ju samhället mer pengar. Det tar längre tid, det krävs mer spanare, mer utredning och så vidare. Fördelen blir ju att det blir mycket mer nyanserat. Jag har ju tidigt i min narkotikaspanarkarriär mått jävligt dåligt när jag vet att en stackars kurir som har blivit upphotad får samma straff som storboven.
Som har tjänat massor
pengar på det här. Då vill jag hellre att kuriren kanske får ett väldigt lindrigt straff. Beroende på, hade du insikt, har du egen vinning, förstod du liksom handeln och sådär. Är det inte det? Nej, men då ska du självklart inte ha samma straff. Men när man får storboven som faktiskt på ett väldigt fasansfullt sätt har utnyttjat väldigt många personer och man vet att min filmsnutt gjorde det här.
Och så säger du att kollegor de blir frustrerade över den här nyanserade praxisen, ja, då, som du ser fördelar med, för att det innebär massa merarbete då?
Nej, inte för merarbetet. Jag tror att och frustrationer kanske kommer på lite lägre nivå av narkotikapolisarbete. För då när man tar samma gång på gång på gång med piller på fickan eller vad det nu kan tänkas vara. Och det inte riktigt håller. Då kan man bli lite frustrerad med tanke på att de tar samma igen och igen och igen.
Och det är bara att jag är missbrukare, så det är inte så konstigt att jag har knack på mig.
Vad sa du?
Det är en klassisk invändning att jag är missbrukare.
Ja,
så att
exakt.
Det är väl inte konstigt att jag har lite knack på mig. Och jag sysslar inte med narkotika och större mängder.
Och där blir det ju alltså... Alla har ju sin roll i rättssalen. Försvararna sin, åklagaren sin. Polisen hjälper ju kanske till med att bara vittna då. Och som spanare så ska jag ju bara vittna över allting jag såg. Alltså, behöver jag säga att vid det här mötet, om du försvarar en klient. Vid det här mötet, det är tre personer som träffas. De satt och pratade. Och så vittnar jag om att helt plötsligt när jag såg på hela liksom, kroppsspråket att nu börjar de prata om pudens kärna. Nu är jag jätteintresserad av vad min spanarkollega som hör det här hör. Då säger jag så här, din klient fick inte vara med då. Den fick resa sig upp och gå bort och stå och vissla och skrapa med foten i sanden. Det är ju till din klients fördel. Så att man får liksom vittna åt alla håll. Men det är också till någon annan klients nackdel. Att det var du som höll med mötet. Så det tycker jag har förändrats. Att det blir mycket mer... Jag får ett större ansvar som spanare för att jag kan få frågor i rätten så här, hur känner du? Alltså, vad är din bedömning av det här mötet? Vem tycker du verkade vara högst i hierarkin?
Och det är ju en fråga som du egentligen inte ska få eftersom du är där och ska höra som dina iakttagelser.
Exakt.
Inte om din bedömning.
Exakt, men i och med att det är så viktigt om vem som är högst i hierarkin och spanarna är också de enda som faktiskt kan säga det eftersom de allra flesta slänger telefonerna i bilen när de har ett möte så att telefonavlyssning ger ingenting. Så är det ju enda, så har du ett x antal eller spanare som då säger att ja, den här tjommen fick aldrig vara med på de mötena. Ja, då kan ju du säga att ja, min klient har ingen som helst inblick i det här.
Mm. Men det är också en klassiker att just åklagaren vill slänga bevisvärderingen i knät på polisen för att han vet att polisen har oftast ganska trevliga svar för åklagarens del. Och så slänger just den frågan till tre poliser. Men din uppfattning om A's roll i det här. Och så vet han ju såklart eftersom han pratar med polisen att de kommer säga, ja men han är huvudmannen. Och det är ju inte så konstigt att rätten blir påverkad. Mm. Även om man bara ska berätta med iakttagelserna, precis som Kristoffer var inne på.
Du var inne på våra olika roller och det för oss till en lyssnarfråga som vi har fått inför det här avsnittet som följer så här. Jag skulle vilja veta hur ni ser på försvarsadvokater och deras roll om du tycker att de bara förstör ert arbete. Och innan du svarar på den frågan så skulle jag vilja lägga till en egen liten anekdot som jag har varit med om. För några år sedan så skulle jag gå och hämta eller få titta i den så kallade slasken i en förundersökning. Det som på lite mer formellt språk heter sidomaterialet, det är alltså det material som inte finns med i det ursprungliga förundersökningsmaterialet som vi försvarar möjlighet att titta i. Där ibland gömmer sig ett och annat intressant för vår klients del. Och då blir jag inbjuden till polishuset till en särskild grupp, jag vet inte om den finns fortfarande, Nova-gruppen. Ja, som är top of the line poliser kanske, eller? Alltså,
de jobbar väldigt offensivt mot särskilda utprickade personer.
Med betoning på offensivt.
Ja. Precis.
Det ska vara jobbigt att begå brott om man hamnar i deras lupp.
Riktiga machopoliser helt enkelt. Då fick jag komma in där i alla fall. Jag fick inte komma in i deras absolut innanmäte, för det var top secret. Men jag fick stå utanför och vänta. Och där hängde det på väggen en oljemålning.
Ja.
Och det här var en kostymklädd man, såg ut som först. Men istället för ett vanligt manshuvud så var det ett varghuvud.
Mm-hmm.
Alltså en kostymklädd varg. Och i kavajslaget så satt advokatsamfundets logga. Och då blir följdfrågan då till vår lyssnare här. Ser ni poliser oss som kostymklädda vargar?
Det var en komplimang, men jävligt sluga skulle jag säga. Jag trodde du skulle säga gris. Jag tänkte varg, det var bäst.
Det är ju ni som är grisar, eller?
Alltså, vad tycker vi om försvar? Jag skulle säga, jag har alla erfarenheter av försvarare. Jag har försvarare som fullständigt har försökt förstöra förhör, så att jag har faktiskt fått kasta ut personen. Jag har försvarare. Det här är en anekdot som jag har
berättat. Du har också varit utredare.
Ja, exakt.
Men det kan vara
exakt. Och hållit förhör. Jag har liksom hållit 90 förhör i ett ärende. Och då har man ju att göra med samma försvarare om och om igen. Tills de börjar skicka sina extra biträdande när de tröttnar. Nej, men och ofta så går ju samarbetet så bra. Allt från att boka övervakade besök till att försöka få till hygienen på personen som sitter och blir mer och mer. För ingen tjänar ju på att en person som sitter häktad blir liksom mer och mer trasig. Så att jag tycker att generellt så funkar samarbetet jättebra. Det är ju, den misstänktes roll är ju att försöka klara sig. Ljuga, vara tyst, gör vad du vill. Försvarens roll är att biträda sin klient. Åklagarens roll är att väcka åtal. Och polisens roll är att...
Så det låter helt enkelt som att du respekterar vår roll. Men om jag ställer frågan så här, vad tycker du är dåligt med försvar? Om du säger att du generellt sett så har det varit bra, men om det är någonting som du tycker har varit dåligt, vad har det varit då?
Jag skulle säga tidigt i min karriär, innan jag själv liksom gick förundersökningsledarutbildning och så vidare, då tycker jag att det var ganska många försvarare som såg en chans att försöka platta till en. Och det tycker jag extremt onödigt. Och då blir det den här att det tråkiga maktkampen i rummet som klienten överhuvudtaget inte tjänar på.
De var otrevliga.
Ja, och då, en anekdot. Då var det jag satt och höll koncept för med en klient. Försvararen satt på en stol. Och sen mitt under mina frågor så säger då advokaten till mig så här, du, har polisen börjat tjäna bättre nu för tiden med tanke på vad du var för klocka?
Uff.
Och då tittade jag på försvararen så tänkte
det var uppoffrande för mig att säga.
Ja, och då tittade jag på försvararen så tänkte jag så här, okej, bubbis, tänkte jag då. Så då sa jag så här, men då går vi över på dialogförhör. Och så sa jag att försvarsadvokat bla 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 frågar polis eller förhörsledare om polisen bla bla bla. Polisen svarar, eller förhörsledaren svarar det här. Förhörsledaren frågar advokaten om några ytterligare frågor.
Och det kan vi nämna bara så alla vet att då hamnar du i förundersökningsprotokollet som blir offentligt, som alla kan läsa och som åklagaren kanske till och med kommer att citera.
Ja, och då blir det liksom fråga, svar. Och sen så när jag frågade då, har du några fler frågor för din klients räkning? Nej, det räcker så. Bra, då övergår jag i konceptförhör igen och så fortsätter jag utfrågningen. Och då, sen har jag haft att göra med det där försvaren flera gånger. Ganska trevligt, men tidigt, ung, tjej, sådär. Så tyckte jag att nej, men det där är onödigt. Och det kommer framförallt inte komma till din klients... Så de gånger som jag tycker att försvar är sämst, det är när de egentligen... Jag känner att de har inte så mycket att komma med. Så då försöker de ställa till någon liten show för sin klients räkning. Bara för att de måste ju ställa några frågor i alla fall.
Jag tänker ju då att det där var ju inte särskilt smart. För att då får man ju polisen mot sig, vilket aldrig är en fördel.
Nej!
Och det är dessutom ingen kreativ. Det är inte så att han lyfter upp något fel i förhöret. Eller pekar på någon form av felaktigt beteende från din sida. Utan det enda jag plockar eventuella pluspoäng hos klienten. Men är det en smart klient så förstår klienten att det där var inte så smart.
Nej. Och jag brukar försöka ta en kaffe med försvararen innan. Alltså vi har ju varsin viktig roll i rättsapparaten. Så låt oss bara ta ett chillpill.
Och det för oss då till en annan fråga som kanske är lite känslig, vad vet jag, som jag fått från en av våra lyssnare. Hur ser du på att poliser själva utreder andra poliser? Och nu tror jag lyssnaren menar att
interna
det är
utredningar.
Ja, precis.
Då skulle jag säga, jag har själv fått vara uppe på interna utredningar någon gång när det försvann pengar och så visade det sig sen att morsan hade glömt bort vad det nu, jag kommer inte ihåg vad det var. Jag ska säga att polisen generellt tycker det är ganska läskigt med interna utredningar. Det är inte så att man kommer upp till ett härligt kuddrum och det är bjussigt på något sätt, utan det är med spända skinkor man går till interna utredningar. Så det är inget så här kompishäng. Överhuvudtaget inte. De är nog, och tycker jag ska vara, lite skräck, i skräckposition.
Man lite har, som amerikanska filmer, att oh, Eternal Affairs.
Ja, men lite så. De kommer in, och det ska ju vara så. Sen så, om jag tycker att det hade varit bättre med en extern resurs som faktiskt utredde polisen. Kanske inte för att, alltså, jag skulle nog vilja hävda att alla rätts, liksom, vårdande saker i Sverige är de kanske de minst korrupta om man tittar runt om i världen. Men hade det varit en extern resurs så hade man ju tystat de värsta
konspirationsteoretikerna. Som lyssnaren här till exempel.
Ja, de värsta konspirationsteoretikerna hade nog kanske chillat ner lite. Sen om kvaliteten hade blivit lika bra, för de sitter ju där av en anledning. Det är att de är väldigt duktiga på utredningar. Men det kan man ju bli utan att ha varit... och liksom varit i paraplyet av polismyndigheten.
Okej, vi får väl nöja oss där. Men, ja. Och det får jag med också till en annan lyssnarfråga, nämligen det som du var inne på nu. Kan man bli utredare utan att vara polis?
Ja, det finns civila utredare som är jättebra. Och när man ser till exempel på barnahus och sådär, då kommer det folk från andra håll som har en helt annan bakgrund.
Och barnahus, det är där man håller förhör med barn som eventuellt har blivit utsatta för brott.
Så att jag skulle säga ja. Däremot så finns det mycket utmaningar i att inte ha en polisiär utbildning, befogenheter och den pusselläggnings... alltså taktiken. Så att ett teamwork skulle jag säga. En civil utredare i kombination med poliser funkar utmärkt.
Inför att, som sagt, som jag har varit inne på nu, så har ju du också hållit en stor mängd förhör i din karriär.
Ja.
Hur lägger man upp taktiken inför ett förhör? Alltså, är målsättningen alltid att få till ett erkännande, eller är det att få ut någon form av information? Är man väldigt bunden av de direktiv man får från en åklagare? Alltså åklagaren säger, det här vill jag veta, eller hur mycket tänker man själv?
Jag tänkte bara lite mer konkret, om man till exempel sitter på någon superhärlig pusselbit, man vet att man har en film över någonting, eller att man har ett DNA eller fingertryck som kanske kan förklaras bort.
Ja.
Hur tänker du då för att bygga upp och snära in
den
misstänkte?
Det är jättebra. Man har ju oftast en plan. Jag skulle säga en duktig förhörsledare har en grundplan. Det kan ju vara att under det här förhöret måste vi få in vissa formella grejer. Det ska underrättas misstanke eller det är just något. Alltså, det kan finnas ett formellt krav. Sen har man någon form av grundbult. Att målet med det här förhöret är att få en koll på personen, bakgrund. Sen så tror jag att man har ett skelett och sen får man vara liksom lyhörd längs vägen. När det kommer till det där... Det är väl, och det här var ju så roligt i Tjuv och polis när vi spelade in den här tv-serien, när det är personer som inte alls är kriminella. Det är så tydligt när en person har en tanke på så här, men den här storyn ska jag lägga. Då kommer ju problemet att de vet ju inte vad polisen redan vet.
Precis.
Så man sitter där med alla sina pusselbitar och så här, berätta själv, och så berättar de en jättebra story. Och så smyger man in en pusselbit i taget som helt enkelt sticker hål på storyn. Och då ska de försöka ändra sin story så att den passar ihop med pusselbiten. Men de vet fortfarande inte vad det är som är nästa pusselbit. Så det, ofta så kan man ju låta... Jag hade ett ärende där vi hade en klockren film där en person verkligen stod och packade kokain. Så här, plocka ur ett däck och in i en bil. Och han har ju då pratat i 8 förhör om att nej, men jag satt i baksätet med en filt över huvudet. Jag har inte sett något, jag har inte... Och berätta mer, och vad var det för filt? Och liksom... Så.
Och han var supernöjd att det inte kom några frågor. Han
och till slut försvarade och sa så här, nej, men nu måste ni släppa min klient. Då tar man ju förhöret med så här, vi ska titta på en film, och då gärna titta på en film, är det här du? Och då finns ju då spanare som har då filmat personen tidigare på dagen, när personen typ handlar Snickers. är det här du? Och då känns det ju klockrent, ja det där är ju jag. Det ser ju alla att det är jag. De här kläderna, dina skor, du vet så här. Och sen så visar man då filmen med exakt samma filur, exakt samma kläder, 2 minuter senare, som står och packar kokain. Så här, hur var det nu med filter? Ska vi ta det en gång till? Så att det kan ju liksom bli taktiken, när lägger man fram vad och vad är syftet?
Men egentligen bara få honom att berätta så mycket som möjligt innan man drar upp det här kortet. Så
ibland.
Kanske egentligen är kanske en film där man egentligen inte så ansiktet, man har redan bundit fast sig nu med att det här kan inte stämma.
Ja.
Men då tänkte jag just en debatt som har varit nu och som kanske hade då hjälpt den här personen som satt under filten eller vad han nu gjorde. Det här med att misstänkta i större utsträckning, framförallt kanske de som är lite mer etablerat kriminella enligt åklagarnas påstående, använder sin rätt att vara tyst och säger en kommentar, en kommentar, en kommentar.
Det skulle ju omedelbarhetsprincipen.
Ja, jag brukar rätten att inte uttala sig. Men för det skulle ju, jag menar, utifrån vad du har beskrivit nu om er taktik hur ni la upp det, det skulle ju förstöra hela er taktik.
Ja, så bevisen kommer ju ändå komma fram i rätten då till slut.
Men ingen dålig story i alla fall i åtta för.
Nej, alltså, och jag ibland har jag till exempel det här ärendet där vi höll 90 förhör. Då var det ju egentligen 90 förhör med goddag yxskaft. Ena dagen minns inte, andra dagen vill inte, tredje dagen kan vi prata fotboll och så vidare. Det är inget att göra. Alltså det finns ju ingen, det är inte så att man ligger sömnlös på nätterna. Och även ett erkännande eller en dålig story, det måste ju fortfarande utredas och bevisas. Det är inte värt så skitmycket att folk bryter ihop och säger först såhär, vad jag. Jag menar, hur många har inte sagt att de har mördat Olof Palme? Alltså det betyder ju ingenting om man inte ändå kan bevisa det.
Men om man ska, för jag vet kritiken för många poliser, eller vissa poliser och vissa åklagare just nu, det är att det här är lite orättvist och innebär att då kan de som är misstänkta för brott i lugn och ro läsa igenom förundersökningen, titta på den här filmen som kanske du tog upp som
lägga
exempel,
sin story.
Och säga att nej, men jag, det var inte jag där. Visst, jag hade bytt i kläder med en annan kille däremellan. Och så helt plötsligt blir den här filmen värd noll. Och då tycker de att det är ju inte riktigt rättvist. Hur känner du med att misstänkta som använder sig rätt att vara tyst? Känner du att det är en fördel för dem jämfört med att de berättar? Eller känner du att det är en nackdel?
Jag skulle säga att det kan nog vara både och. Alltså hade det varit bra om folk hade varit tvungna att säga någonting i förhören? Ja, på ett sätt hade det kanske gått lite snabbare. Man hade tjänat mer pengar till statskassan, möjligtvis. Men till syvende och sist, det är ju en långtgående rättighet att som misstänkt inte behöva säga saker som kan hamna i knät på mig själv. Är det frustrerande? Ja, men det får man väl bara hacka i sig, tänker jag. Så att det hade absolut funnits en fördel med att justera den rättsprincipen. Men jag tror att nackdelarna i det stora hade varit större.
Och sen vet vi att din kollega tyvärr inte kunde komma, är lite frågvis och vill fråga oss om lite saker.
Ja, Anna är ju nyopererad och ligger hemma i gipsvagga, men hon ville gärna skicka med en fråga. Hon är ju kriminaltekniker och rättsodontolog.
Det vill säga hon har koll på tänderna på folk.
Man kan säga så här, hon identifierar alla döda i Sverige som inte kan identifieras på annat sätt än gå in i tänderna. Så hon får den värsta. Så kan man säga.
Då är jag sugen på att veta om hon är tandläkare i grunden.
Det är hon.
Ja, men du ser.
Hon var också jobbat till exempel 3 månader i tsunamin och identifierade hundratals där. Men hon har en fråga så här. Hennes erfarenhet av försvarare är att de väldigt sällan har invändningar mot deras forensiska undersökningar. Hon sa att jag tror att en gång så har det inkommit en begäran som liksom en kompletterande undersökning. Hon sa, varför begärs det så sällan någonting från försvarssidan? Är det för att de är väldigt dåliga på kriminalteknik eller för att de litar på så himla mycket?
Nej,
jag inte har det.
Ni ser som ni båda vill svara på det här.
Det är vårt favoritområde.
Ja, exakt. Då kan man säga så här, svaret är att då har hon inte träffat mig och Martin. För att vi brukar ifrågasätta den här typen av utredningar. Men, för att svara, och det kanske ger ett bättre svar till henne. Men vi frågar inte din kollega, utan vi frågar våra egna experter. För då vet vi svaret på frågan innan vi åberopar det.
Och det kan man ju säga att bara ofta om man ställer frågan och skulle ringa upp till exempel din poddkollega, så brukar de vara ganska skvallriga. Det vill säga, jag har en fråga till den här, och då brukar hon ju skvallra till åklagaren att du vet vilken fråga jag fick. Och får man då ett dåligt svar, till exempel att jo, men här finns det evidensbaserad forskning som visar just det här. Eller till och med ännu värre, att när man går in och gräver så visar att jo, men det var ju en stor mängd DNA, vilket gör att det är mer sannolikt att det har varit en direktkontakt. Då kommer ju hon sannolikt skvallra till åklagaren och säga du, pst, vet du vad försvararen bad mig kolla upp och vet du vad jag hittade? Och då innebär att klienten hamnar i en ännu värre situation. Mm. Men då gör ju vi, precis som Kristoffer sa, att man pratar med sin egen expert,
ja,
ber dem titta, ber dem undersöka och sen får man förhoppningsvis ett annat svar, vilket man, ja, nästan alltid får också.
Mm. Ja.
Bra.
Bra.
Jättetrevligt att ha dig här. Vi ska runda av nu. Vi har hållit på länge. Men...
Vi har fått mycket synpunkter på att vi har för korta avsnitt, men nu har vi ju haft ett lite längre avsnitt.
Ja, vi har ju en timme. Mm. Och de sa i början, håll lite 40 minuter, men det går inte. Och folk vill ju ha mer. Det här är, både ni och vi jobbar ju så oerhört spännande skrå.
Vi skyller på producenten som harklas här bakom och tycker att det tar för lång tid.
Vad kommer vi få se, få lyssna på för saker i era kommande avsnitt då?
På kommande avsnitt, vi har ett planerat avsnitt om stageade mord. Vi har ett om pulverbrev och tickande saker. Jag och Anna penslar ju ganska brett och förklarar fenomen. Vi, mer fakta än att vi grottar ner oss i enskilda fall. Om de inte är lite äldre. Och ibland belyser vi rent juridiskt, vi, ibland forensiskt. Så att vi har, för varje avsnitt vi gör så får vi tre nya topics som vi vill göra, så att det verkar aldrig ta slut.
Det är spännande. Ja. Där ni, som vi kommer med vår analys ur vårt perspektiv och ni kommer med er analys ur ert perspektiv.
Ja. Mm. Och jag tror att vi kan lära oss mycket av varandra, för Anna kan ju till exempel prata i 67 minuter om hur man analyserar en bloddroppe.
Då får vi ta hit henne också ett,
ja,
avsnitt,
ja,
och
gör det.
Grilla henne om hennes,
ja,
undersökningar.
Gör
hon
det.
Tycker och tänker.
Skulle hon älska.
Och givet hennes fråga så finns det ju uppenbarligen ett behov, va?
Precis.
Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss idag att polisen inte behöver vara fiender, utan de faktiskt ska och vara objektiva.
Men att vi nästan fick ett medgivande om att inga kommentarer, det kan vara en klok idé i förhör. Mm.
Absolut. Själv skulle jag använda den om jag var misstänkt
för något. Och det vet jag att många åklagare säger. Och sen hör man åklagarna senare klaga över att denna rättighet finns, vilket jag kan tycka är lite roligt.
Ja.
Alla har sin egen roll.
Exakt. Tack för att du kom, Lina.
Tack själv.
Tack, tack.
Hej.
Jag lyssnar på en utavsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.